gröna. Det blir ju en helt annan grej då.
Hade du både dem på dig idag när du kom hit?
Ja.
Innan jag rör mig mot närmsta knappaffär så har jag en sista grej jag vill ha svar på. Jag behöver i alla fall 3 stycken inspirationskällor. Jag vill ha en prispall. 1, 2, 3.
Alla konstnärer är inte så snygga då, som jag har tänkt.
Absolut inte.
Men om du skulle säga 3 konstnärer som klär sig jävligt bra.
Jag kan bara säga Rauschenberg, Rauschenberg, Rauschenberg.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som gjort programmet är producent Erik Schelin, reporter Johanna Goretzka och Petrina Hinas, tekniker är Christer Åreteg och Astrid Anka Krona och programledare jag Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka och vill ni så kan ni även följa oss på Instagram Stil i P1.
Och det här var en repris från i fredags. Nu är klockan 4.
Ekonyheter. Bostadsbolag som vill riva hus får allt oftare nej av MSB eftersom husen innehåller skyddsrum. Katrin Holgersson, vd på branschorganisationen Sveriges Allmännytta, säger att det här kan ställa till problem för bostadsbolagen.
De har ju en extremt bekymmersam situation för de har inga hyresgäster. De måste riva för att få upp ekonomin och så råkar det vara ett skyddsrum.
För att få riva ett skyddsrum krävs ett godkännande av MSB. Siffror som Eko tagit del av visar att MSB under 2022 sa ja till drygt 50% av ansökningarna. Förra året blev det ja bara i 14% av fallen. Anders Johannesson är skyddsrumsexpert på MSB.
Vi säger oftare nej nu, ja. I och med att kriget i Ukraina utbröt och det blev ganska uppenbart om att vi har ett oroligt läge i Europa så är vi ju än hårdare.
Att hus rivs kommer att bli vanligare framöver i takt med att renoveringsbehoven ökar och befolkningen minskar, enligt Katrin Holgersson.
Det kommer innebära att fler kommer att vilja riva sämre äldre fastigheter och i många av dem finns det skyddsrum så frågan kommer att bli mycket mer aktuell.
Reporter Erika Mårtensson. Så ska det handla om internationella adoptioner, det är någonting som Sverige borde stoppa. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Hon menar att det förekommit oegentligheter och att mänskliga rättigheter har kränkts. Något som staten borde be om ursäkt för. Samtidigt föreslår hon att stödet till adopterade ska stärkas. Så sport, det blev svensk seger i golftävlingen US Open i natt. För Maja Stark tog hem karriärens första major-seger. Hon var i ensam ledning inför dagens omgång eller nattens omgång och höll ledningen hela vägen till slutet. Det var Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Vi fortsätter natten i P1. Eller det kanske är fel att kalla det natt när klockan är 4:02 så här på försommaren. Då det faktiskt är ljus nu i stora delar av vårt land. I Kiruna är det midnattssol. I Luleå gick solen upp 2:03. I Sundsvall 3:14. I Stockholm där jag jobbar 4:16. Men i Malmö får ni vänta på soluppgången till 4:03. Hur som, nu tid för konflikt med Fernando Arias. En repris från i lördags.
Inge, uppehållspulver.
Det är den 9 maj i år och den ukrainska säkerhetstjänsten, SBU, hävdar att man avslöjat ett spionnätverk på ukrainsk mark. SBU publicerar en film från vad de säger är ett gripande i sydvästra Ukraina. På filmen ser man hur 2 kamouflageklädda män leder ut en person från en byggnad som de sedan föser in i en SUV. Den misstänkte personen böjer sig framåt. Hans händer är fängslade bakom ryggen och ansiktet är dolt av en huva. Enligt den ukrainska säkerhetstjänsten ska mannen ha samlat information om Ukrainas försvar. Vilken typ av militär utrustning som finns i den här delen av landet. vilka vapen som kan köpas på den svarta marknaden och placeringen av S-300, ett luftvärnssystem.
Both are charged with high treason, accused of gathering intelligence on ground and air defense.
Att misstänkta ryska spioner grips i Ukraina är inte ovanligt. I krig är försvarshemligheter en högt värderad handelsvara. Men den här händelsen sticker ut. Den misstänkta mannen som man ser på filmen, han är inte ryss. Han är en ungersk spion, enligt SBU. Men varför skulle EU och NATO-landet Ungern vilja spionera på sitt grannland Ukraina? Jag heter Fernando Arias. Det här är Konflikt. Filip Kotsambokidis,
ja.
Före detta Östeuropa-korrespondent. Det låter som det är kyrkomusik, eller hur?
Ja, precis. Det är från en kyrkogård i staden Uzhgorod i Transkarpatien i Ukraina. Mm. Nära den ungerska gränsen. Det hålls en minnesceremoni för Ukrainas stupade soldater där. Och den här regionen är en viktig nyckel för att förstå varför Ungern och Ukraina just nu är på kollisionskurs med varann. Men vi börjar där på kyrkogården. Det är den 8 maj, segerdagen i Ukraina, och man minns slutet på andra världskriget samtidigt som man hedrar de som stupat i det pågående försvarskriget mot Ryssland. De nygrävda gravarna är väldigt praktfullt dekorerade, och från lite avstånd så formar de nästan som en gulblå tårtbakelse med alla gulblå ukrainska flaggor som står tätt ihop. Och efteråt, när alla har gått hem, så står en ensam kvinna kvar vid en av gravarna. Hon har en brun cigarill i handen och ögonen är så där hopklibbade av svart mascara. Han älskade mig väldigt mycket och beskyddade mig, säger mamman Kristina. Min sons liv kan beskrivas med tre ord. Förskola, skola och krig. Han hann inte se någonting annat, säger hon.
Але життя мого сина можна описати трьома словами: садочок, школа і війна. Більше нічого не побачив ще.
22 år blev han Roman med kodnamnet Citrus eftersom han älskade citroner. Han kunde käka ett helt kilo, säger hon. Roman berättade inte när han skulle iväg på farliga uppdrag, som när han var i Zaporizhia där han dödades av en rysk drönare.
Дуже шкодую. Я дуже ним пишаюся дійсно, бо я знаю, що дитина моя дуже багато там зробила, і це була мрія всього його життя.
Jag är förkrossad, men jag är också stolt över honom, säger hon. Roman hade en ärftlig sjukdom, så han hade kunnat undantas från militärtjänst, men det ville han inte. Hans dröm hela livet var att bli soldat, säger Kristina, samtidigt som hon hälsar igenkännande på en kvinna som pysslar om graven bredvid. Jag frågar henne vad hon tycker om att grannlandet Ungern motsatt sig hjälp till Ukraina under kriget. Det gör ont, säger hon. Alla de här unga männen borde levt idag. De hade haft barn och byggt sin framtid. Kristina berättar att hon är till hälften ukrainare och till hälften ungrare. Och att hennes mamma är härifrån, men bor i Ungern sedan 20 år tillbaks. Jag älskar henne och hjälper henne, men jag känner ilska mot Ungern, säger hon.
Jag не хочу обіжати нікого, чесно, але я маю певну злість на.
Кристинас мамма har en annan syn på kriget, berättar hon.
De politiska skillnaderna mellan dem är så stora att hon har förbjudit sin mamma att prata politik när de ses.
У неї інша думка, але я заборонила говорити на цю тему, коли вона до мене приїжджає. Я її дуже люблю, вона моя мама. Вона дуже любить Ромочку, це я знаю, вона його.
Hon älskade sitt barnbarn Roman väldigt mycket. Men hon har en åsikt jag inte accepterar, säger Kristina. Från henne får vi höra att det var Ukraina som startade kriget, att det var vi som bombade sönder Mariupol. Det är väldigt förolämpande och upprörande, säger hon.
Я навіть чула такі коментарі на початку війни, що ми там самі же бомбили Маріуполь.
Українці är goda, hårt arbetande människor. Vad har vi gjort för att bli behandlade så här? Jag förstår det faktiskt inte alls, säger hon.
Я не розумію, чому вони так до нас відносяться.
Володимир, som promenerar runt på kyrkogården iklädd militär uniform, har sin teori klar.
Вони живуть імперією. Так і переведі.
Орбан drömmer om ett stor Ungern. Att de gamla territorierna som förr tillhörde Ungern kommer tillbaka.
Журавлик.
Журавлик.
Pensionären Jaroslav, som knyter skorna på sitt barnbarn längs floden i Uzhdorod, är inne på samma spår.
Вместе с Путиным. Хотіли закінчити війну і розділити. І він требує.
Путін vill stycka upp Ukraina och ge Transkarpatien till Ungern, säger han, medan han balanserar tvååringen på en mur så att han lättare kan se fåglarna ute i floden. Men tror du verkligen det på riktigt, frågar jag. Ungern är ju trots allt både ett EU- och NATO-land.
Då blir det andra vinna.
Jo då, tror Jaroslav. Det kommer bli ett till krig. Orbán är ingen vanlig politiker. Han är precis som Putin. Putin har styrt i 25 år och Orbán i 15. Det är enda skillnaden, säger han.
Він є точний.
Filip, Ungerns ledare Viktor Orbán som de pratar om här. Han verkar inte vara så populär där i sydvästra Ukraina.
Nej, sen beror det jättemycket på vem man frågar. För i den här delen av landet lever också en hel del etniska ungrare som har en helt annan syn på Orbáns politik, i alla fall många av dem. Mm. Och den där spionhistorien som vi hörde om i början och som ju faktiskt inträffar just här i Transkarpatien.
Alltså att Ukraina hävdar att Ungern spionerar på Ukrainas militär.
Ja, precis. Den händelsen är egentligen bara det senaste av en rad exempel på hur spänningarna mellan Ungern och Ukraina ökar. Mm. Och i det här avsnittet försöker vi ta reda på varför Viktor Orbán har en helt annan inställning till Ukraina än övriga EU-länder. Han har förespråkat samtal med Putin sedan dag ett, förhalat sanktionspaket och velat stoppa stöd till Ukraina.
Okej. Okay.
Och där i Transkarpatien, där den ungerska minoriteten bor, finns faktiskt rätt många ledtrådar till varför de här spänningarna finns. Så jag tog mig till universitetet där i Uzhgorod, till den ungerska institutionen som de har där. Och allt började faktiskt med ett lite knäppt missförstånd.
What time is it, by the way? I see you
have... För det är lite oklart vad klockan är när jag träffar professor Laszlo Zubanić. Klockan på väggen visar 12, men på Laszlos armbandsur så visar klockan bara 11.
Varför då?
För att trots att de bor i Ukraina och är ukrainska medborgare så följer personer ur den ungerska minoriteten, som professor Laszlo Zubanić, de följer inte Kiev-tid utan Budapest-tid. Det är liksom ett sätt för dem att behålla anknytningen till Ungern.
Som upplagt för missförstånd då?
Givetvis. Så jag är en timme tidigt i intervjun.
Congratulations.
Nu kommer jag istället lagom till ett födelsedagsfirande för en av de anställda här på den ungerska institutionen. Så det blev lite Jägermeister och lokalproducerad konjak.
Som sig bör vid lunch.
Jägermeister, disinfection.
Ja, firas det så firas det.
If you look out of the window.
Och sen visar Laszlo Zubanić ut genom fönstret. Universitetet ligger liksom som på en kulle och man ser alla nya höghus som byggs utanför.
And this building was built. There was nothing else on this hill.
Laszlo berättar att den här stan växer väldigt snabbt för att många ukrainare flyttar dit från det mer krigsdrabbade östra Ukraina. Och att den ungerska minoriteten här då, som är kanske 100,000 personer eller så, krymper som andel av befolkningen som en följd av det.
Men alltså Transkarpatien heter det, va?
Ja.
Det är en region i Ukraina, eller vadå?
Ja, precis. Jag kan visa det här på en karta. Här har du Ukraina, stort som 17 ju. Mm. Och längst ner i sydväst, precis vid gränsen till Ungern och Slovakien och Rumänien för den delen, ligger det. Och som du ser så är det jättelångt härifrån till frontlinjen. Alltså det är långt till regioner som Cherson och Luhansk och Donetsk.
Verkligen. Det ser ut som en liten liksom, njure där i sydvästra Ukraina som gränsar till Ungern.
Precis. Och det här området, säger Laszlo Zubanic till mig när jag är där, det var en del av Ungern i 1000 år fram till första världskriget.
Media, which region Turkey.
Yeah, so Hungarians are actually present here since the 11th century, which means when Hungary.
Och det här bördiga slättlandet då, omgivet av bergskedjan Karpaterna, är liksom själva hjärtat i ungersk historieskrivning och kultur. Och han visar där när vi står i fönstret vid horisonten, så ser man ett ungerskt fort, och i rummet intill så är det, har de ett ungerskt bibliotek som är döpt efter en 1700-tals adelsman i området och sådär. Så det finns massor symboler och påminnelser överallt om att det här är liksom historisk ungersk mark.
The Hungarian military reconquered Zakarpattia or Transkarpatia. In 1938, Hitler gave it back to Hungary.
Vi flyttar till ett klassrum, och på den svarta tavlan där så har han, eller har någon, ritat upp en slarvig karta. Den visar hur ungerska militären som var Hitler allierad tillfälligt återerövrade Transkarpatien under andra världskriget, som man ju då förlorade under första. Och sen så blev den här regionen senare en del av Tjeckoslovakien, sen Sovjetunionen och nu idag Ukraina då. Så vissa, om man är riktigt gammal, så har man levt kanske i 5 olika länder eller riken utan att lämna sitt hus här, berättar Laszlo. Problemet har varit de ständigt skiftande systemen ovanför huvudet på de som bor här. När man har vant sig vid ett så kommer ett annat, säger han.
You know, when they get used to one system, there is a system change comes and there is another system. So
when... Och kanske har det där bidragit till att den ungerska identiteten har stärkts. De ukrainska ungrarna har sitt egna utbildningsväsen, sina egna medier och, som vi då märkte när jag kom för sent, sin alldeles egna inofficiella tidszon. Vissa talar inte ens ukrainska. Men på sistone så har de här ukrainska ungrarna blivit som en slags brickor i ett politiskt spel mellan Budapest och Kiev. Och vi ska återkomma till det där och hur det kan hänga ihop med det här spiongripandet som vi hörde om i början. Men först så tänkte jag att vi skulle förstå hur den här minoriteten har fått en så viktig roll.
Hungary will not support any proposals which could or would be important to Ukraine after the Ukrainian government accepted a new law regarding public and higher education.
Man kan förenklat säga att konflikten om den ungerska minoriteten tar fart 2017. För Ukraina inför då språklagar. Man vill begränsa det ryska inflytandet i Ukraina. Så man inför lagar som begränsar minoritetsspråkens rätten att använda dem, och hur mycket och i vilken utsträckning och sådär.
The new legislation basically forbids minorities, including ethnic Hungarian students, to continue their studies in their mother tongue.
Och det här påverkar ju då ungrarna i Transkarpatien väldigt mycket, berättar Laszlo Zubanic, som förutom att han undervisar här på universitetet förresten, leder ett av 2 ungerska partier här i området. Men bland annat då så måste 70% av undervisningen i de här rent ungerskspråkiga skolorna plötsligt ersättas av ukrainska. Och den här språklagen begränsar även ungerska medier och sajter. Ungerska sajter måste börja med att visa på ukrainska. Radiostationer måste ha en viss andel ukrainska istället för ungerska, fast de kanske bara har ungersktalande publik och sådär.
Mm. Så alltså reformerna som Ukraina inför för att motverka Ryssland, de påverkar och slår även mot andra minoriteter, bland annat ungrare i Ukraina.
Ja, och då slår den ungerska regeringen, alltså i Budapest, den slår bakut. Mm. För då menar man att ni attackerar, ni kränker och ni diskriminerar vår ungerska minoritet i Ukraina, i vårt hjärtland, i Transkarpatien.
It's a sensitive issue for language, it's a sensitive issue for Hungarians here, because without their language and without their ethnic language institutions, this community wouldn't exist anymore. They would lose their identity and they would
assimilate.
Och den här språkfrågan är ju då mycket känslig, säger Laszlo Zubanić, för att utan rätten att använda det ungerska språket så skulle de helt förlora sin identitet och helt liksom assimileras i det ukrainska samhället, berättar han. Och de här spänningarna då som börjar 2017 kan man säga, de eskalerar ytterligare 2018 när en hemlig videoinspelning avslöjar hur den ungerska konsuln här i Transkarpatien i strid med dåvarande ukrainsk lag delar ut ungerska medborgarskap till de här etniska ungrarna i området. För att för ukrainarna då så är det här väldigt känsligt. Man håller ju ögonen på den här regionen ifall det uppstår liksom nationalistiska ungerska känslor. Kommer det utbrytningsförsök? Kommer det en självständighetsiver eller att man vill återförenas med moderlandet? Mm. Så man ser det här som en väldigt fientlig och närmast subversiv aktion. Och sen dess så har den här frågan om dubbla medborgarskap, om man är både ukrainare och ungrare, och om man har dubbla pass hemma i byrålådan, liksom blivit väldigt känslig. Men det är också en öppen hemlighet, skulle jag säga, i den här regionen att många av de här ungrarna, alltså att de ungerska ukrainarna, att de också har ett ungerskt pass, ett ungerskt medborgarskap. Okay. Men hur många av dem som har det, det är okänt. Och jag frågar faktiskt Laszlo Zubanić om han har dubbla pass.
Do you have two passports?
Ez egy olyan kérdés, amit nem szoktunk válaszolni.
This is a question we usually don't answer.
Men det vill han inte säga. Det är en fråga som vi inte brukar svara på, nöjer han sig med att konstatera. Jag frågar också Laszlo Zubanić om det är så att ungrarna här drömmer om att återförenas med moderlandet.
Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, mindenki fölteszi, főleg az ukránok. És kérdezik, hogy hát na most mit
säger. Alla frågade, säger han, alltså han nöjer sig med att konstatera att det är helt orealistiskt att det skulle bli några förändringar. Han svarar väldigt diplomatiskt på alla de här frågorna. Man vill ju liksom inte svara på ett sätt att man upprör ukrainare eller den ukrainska regeringen och liksom låter som att man är illojal med Ukraina. Men man vill ju heller inte säga saker som upprör Budapest och de ungerska nationalistiska känslorna. Mm. Så han balanserar väldigt mycket på det i sina svar. Och sen efter Rysslands fullskaliga invasion då, 2022, så har det liksom blivit ännu viktigare för den ungerska minoriteten att upprätthålla den här balansgången, visa att man är lojal även mot Ukraina. Och Laszlo Zubanić, som ju försöker upprätthålla just den balansgången, han påminner om att det är många etniska ungrare som faktiskt stridit på den ukrainska sidan och dött på den ukrainska sidan. Men samtidigt så berättar han att det är väldigt många som är väldigt rädda för att bli mobiliserade. Folk vet mycket väl att man svävar i livsfara om man skickas till fronten. Ett snedsteg om man sprängs i luften, säger han. Och så visar han en Facebook-video som är inspelad på en bar där i Ushgorod.
Is this here?
Ez Ungváron van, a Paphaus nevezetű szórakozóhelyem.
Och den visar några unga män som förs bort av ukrainsk rekryteringspersonal medan deras flickvänner protesterar. En av dem försöker slita sig loss. Och han säger att allt fler filmer av det här slaget cirkulerar på sociala medier.
Egyértelműen, tehát van egy...
Själv
slipper han militärtjänst för att han undervisar. Men han vet många som försöker göra sig helt osynliga för den ukrainska staten, säger han. De lämnar aldrig hemmet, de använder inte sina bankkort och de chattar i stängda grupper om vart den här rekryteringspersonalen befinner sig.
Men Filip, när jag hör på honom, på Laszlo, så känns det som att det är en ganska, vad ska man säga, påtaglig och lite jobbig spänning. Det är inte helt problemfritt det här förhållandet mellan den ukrainska staten å ena sidan och de här etniska ungrarna som lever där i sydvästra Ukraina. Samtidigt så finns det ju också reformer som påverkar människor. Jag tänker på den här lagen som begränsar hur man får använda ungerska i Ukraina, alltså språket.
Mm. Ja, precis. Så det har ju, och det har ju varit en jättestor oro. Och det är ju just för att man vill fortsätta leva ungerskt. Samtidigt så hävdar ju Ukraina att vi måste ju ha medborgare i vårt land som kan tala ukrainska.
Mm.
Ni måste inrätta er i ledet.
Okej, okay. men som jag förstår det så handlar det också om att de här ungrarna till stor del då inte vill strida i det pågående kriget mot Ryssland. Kanske på grund av att man känner inte lika stor samhörighet med det ukrainska samhället.
Så verkar det definitivt vara. Och det där blev också väldigt tydligt när jag åkte till den lite mindre byn Berehove, någon timmes körning österut, i det som känns typ som det ungerska epicentret i Ukraina. Här är ungefär hälften av befolkningen ungersktalande, och på domstolsbyggnaden där i centrum så sitter en symbol för det historiska Storungen. Jag går in där på ett café och börjar snacka med en barista, en kille i 20-årsåldern. Som har bott i London länge och som är bra på engelska. Och han säger att det är väldigt svårt att vara ungrare i Ukraina.
It's definitely not easy.
Why not?
Well, first of all, our native language is Hungarian. Very, very often we get so-called bullied or even ridiculed for not being able to speak Ukrainian fluently.
Ungersktalande mobbas när de försöker sig på ukrainska i officiella sammanhang, säger han. Och själv känner han sig, trots att han alltså är född i och uppvuxen i Ukraina helt och hållet, som ungrare. En björn som föds i en svinstia blir inte en gris bara för det, säger han.
If a bear born in a hog form, it's not gonna be a pig, it's still gonna be a bear. So,
jag frågar faktiskt om det är han som är björnen eller grisen, och han säger att det är bara en metafor. Du behöver inte haka upp det exakt på själva djuret.
Nej, nej.
Och sen när jag frågar om han då skulle kunna tänka sig att hjälpa till att försvara Ukraina, så blir han väldigt stressad och frågar om bandspelaren är på, helt enkelt.
Mm. Is there another one? Sorry, is there another one? Just because, you know...
But you can be anonymous if you want.
I definitely do want to be anonymous.
Yeah. Because, so can it be on if you're anonymous?
Han är väldigt noggrann med att han vill vara anonym. Felvalda ord häromkring kan få konsekvenser, säger han.
So every word we say has consequences.
Men svaret är hur som helst nej, han vill inte försvara Ukraina. Det här är inte vårt krig, säger han.
It's not our war.
Och så berättar han att han känner massor av människor som åkt till frontlinjen. Och att vissa av dem har kommit hem och berättat för honom, påstår han, att kriget inte längre handlar om att försvara Ukrainas frihet eller principer.
It's no longer about principles, it's no longer about freedom, and it's no longer about protecting our country. It's about laundering money.
Vissa, oklart vilka, vill liksom att det här kriget fortsätter. De har liksom ett intresse av det för att de tjänar pengar på det, tror den här killen, den här baristan. Och själv så har han skrivit in sig som student för att slippa mobilisering, för det är ett av sätten man kan liksom göra för att komma undan.
I can only speak on my behalf. I do not want any part of this war.
Ja, men jag fortsätter längs bilvägen där, och då ser jag en pensionär som har ställt upp ett bord. Anniko heter hon. Hon säljer jordgubbar, torkad svamp och 5 liters dunkar med tvättmedel. Och svampen är plockad in till här, säger hon, och pekar mot skogen vid en militär vägspärr.
What the fuck?
Yeah, they
picked the mushrooms where the checkpoint is.
De får inte plocka där, säger hon, men de smiter in ändå. Och längs hela den här vägen så står det små stånd med kvinnor som säljer saker. Och det finns inga män här, säger Aniko. De har antingen flytt landet eller så har de kallats in till armén. Alla trodde det här kriget skulle vara över på 3 dagar, säger hon. Nu har det gått 3 år och hon ser inget slut på det. Inte förrän de slutar skicka pengar och vapen till Ukraina, säger hon. Enligt Aniko då, så är det bara de fattiga som drabbas av kriget. Det är deras barn som tvingas till fronten medan elitens barn kan köpa sig fria. Och ingen vet hur många från hennes by som har dött, säger hon. Och så pekar hon på det intilliggande huset som övergivits innan det ens liksom har byggts klart. Och hon hävdar då att den som bodde där plockades i princip från gatan och mobiliserades. Och att huset har lämnats övergivet sedan dess. Hon berättar om en annan kvinna i den här byn som är blind och som togs om hand av sitt barnbarn. Nu är barnbarnet vid fronten och den här blinda kvinnan har ingen som kan ta hand om henne. Men jag frågar henne, hjälper inte Ukraina om omvärlden skickar stöd? Och då säger hon att pengarna går inte till Ukraina, de går till kriget. Hon har läst på Facebook att inte ens Zelensky kan svara på vart pengarna tar vägen. Och Aniko som inte talar ukrainska och överhuvudtaget, hon tittar bara på grannlandet Ungerns tv-kanaler. Och hon säger att Orbán har rätt när han motsätter sig stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland. Men, säger hon, Orbán är alldeles för ensam med den här inställningen. Som vi säger i Ungern, en ensam sparv gör inte en sommar.
Alltså, för mig så blir det en sak som speciellt liksom sticker ut här. Och det är att det finns en ilska i den här delen av Ukraina. Men den ilskan, den riktas inte kanske framförallt mot Ryssland utan snarare mot Ukraina.
Ja, så uppfattar jag det när jag pratar med vissa i alla fall. Och när jag står där med Aniko så kommer en grannkvinna förbi också. Hon och hennes dotter leder sina cyklar längs med vägen där. Det är väldigt platta vägar, väldigt cykelvänliga. Och de hör vad vi pratar om. Ja, och hon börjar hojta. Jag är också ensam och min pension är på motsvarande 80 euro i månaden. Och ingen bryr sig om jag svälter ihjäl, säger den här kvinnan. Och hon berättar att hennes 22-åriga dotterson också har lämnat landet då. Han korsade gränsen till Ungern samma dag som den fullskaliga invasionen inleddes. Varför skulle vi skicka våra söner till fronten, säger hon. Om de tog våra söner skulle våra hjärtan krossas. De har precis växt upp. Ska de dö för ingenting? Det här kriget är vansinne, säger kvinnan. Och sen så anklagar hon Zelensky då. Hon säger att han stoppar en förmögenhet i egen ficka. Innan hennes dotter skrattar lite överslätande och säger mamma, nu är det dags att runda av, nu går vi hem. Liksom.
Isn't this problem Russia's fault?
Men är inte allt det här Rysslands fel, frågar jag Aniko då, som står med jordgubbarna och svampen. Alltså det är väl Rysslands invasion som har fått alla söner att antingen hamna vid fronten eller lämna landet. Det kanske är Rysslands fel, säger hon. Men vem var det egentligen som startade kriget? Det kan vi inte veta, säger Aniko.
Men Filip, så bland ungrare i sydvästra Ukraina, eller i varje fall de som du har träffat, så de verkar ju inte ha mycket till övers för Zelensky.
Nej, så är det verkligen.
Och till och med verkar det väl vara så att de köper en hel del av den ryska propagandan.
Ja, eller åtminstone det ungerska perspektivet. Alltså de talar ju ungerska, de följer ungerska medier. Och i Ungern så är den här inställningen mot Zelensky och mot kriget ganska utbredd. Mm. Inte minst eftersom Viktor Orbán ju använder Ukraina-kriget för politiska syften på hemmaplan. Det här är en nypublicerad kampanjfilm från Orbáns parti. Ackompanjerad av dundrande musik säger han att Ukrainas EU-medlemskap är det största hotet nu. Brüsszelen keresztül hozzájuk kerüljön. Nem, nem és nem. Det här är hans senaste drag för att sätta käppar i hjulet för Ukraina. Och han har faktiskt bett de ungerska hushållen om hjälp. Kolla här, Fernando. Mm. Nyligen fick alla ungrare ett sånt här brev med posten.
Okay.
Med frågan, stödjer du Ukrainas EU-medlemskap? Ja eller nej? Sen ges en rad anledningar till varför ungrarna bör rösta nej. Det handlar om ekonomiska och säkerhetsmässiga risker.
Är det en folkomröstning?
Ja, även om den inte är bindande för den ungerska regeringen. Och det här handlar ju också om den ungerska minoriteten i Ukraina, som vi hörde förut. För så länge den behandlas illa, som den ungerska regeringen hävdar, så vill inte Orbán släppa Ukraina framåt i EU-processen. Mm. Men alla ungrare är ju inte lika kritiska till Ukraina. Det finns till och med de som beskriver regeringens inställning till Ukraina som rent motbjudande.
Ukraina senved háborúbanál ebbe belemászni, letaposni, undorító.
Det här är Melinda. Jag träffar henne i samband med ett valmöte eller kanske en protestaktion i Ungerns huvudstad Budapest. Hon tycker att det Orbán gör är att slå på Ukraina mitt i pågående krig.
Why is the government pushing this issue so much?
I don't know. I don't understand why.
Hon kan inte förstå varför de driver den här frågan så hårt. Och Christian Jacken, lite yngre ingenjör tror jag att han var. Han fick hem den där röstsedeln om Ukrainas EU-medlemskap och kastade den i soporna direkt.
Yes, I received an instantly put to the trash because it's bullshit.
Enligt honom pressar Orbán Ukraina enbart för att fjäska för Putin.
Yeah, because Orbán licking the ass and suck the balls of Putin. Because he's really like a puppet.
Vi ger aldrig upp, ropar demonstranterna från oppositionen där i Budapest. Det är val nästa år och om Orbán skulle förlora makten kan landet få en helt annan Ukraina-politik.
Alltså den hel del som står på spel, med andra ord.
Det kan man lugnt säga, och för att få bättre förståelse om hur mycket som egentligen kan förändras om Orbán förlorar valet så ringde vi upp den här personen.
För första gången sedan 2010, det finns faktiskt en ny figur i ungersk politik.
Anna Maria Ducsács Segersten. Hon är professor i EU-kunskap i Lund och har följt ungersk politik under lång tid.
Peter Major, som är ganska ung, energisk, som har lovat att om alla samlar sig, alla demokrater, alla liberaler, alla pro-EU-medborgare, han kan vinna över Viktor Orbán.
Just nu leder den här Peter Magyar faktiskt över Orbán i flera opinionsundersökningar. Mm. Och han ser på Ukraina på ett annat sätt än regeringspartiet Fidesz.
Som det här är en kontroversiell fråga, Ukrainas medlemskap i EU men också ungerska minoriteten. Alla dessa frågor kan komma upp på agenda och tolkas av dessa två partier på olika sätt. Till exempel Fidesz skulle säga att vi vill stå för våra ungerska bröder i Ukraina. Vi vill inte bara acceptera att Ukraina beter sig hur som helst gentemot dem. Om de inte ger oss någonting tillbaka, vi vill inte stödja dem.
Medan oppositionen säger precis tvärtom vad gäller EU i alla fall.
Vi är pro-europeer, vi ska samarbeta med våra europeiska partners och vi ska göra enat front för att stödja Ukraina i relation mot Ryssland.
Magyar vill prata inrikespolitik, korruption och ekonomi, medan Orbán, som alltid under valrörelser,
vill rikta blicken mot yttre hot, migrantvågor, Bryssel och nu Ukraina.
Så nu känner Orbán att han liksom måste ta fram alla möjliga politiska trick ur verktygslådan, och då tror han helt enkelt att han kan plocka extra poäng genom att kritisera Ukraina.
Precis. Hans parti utmålar kriget och Ukrainas eventuella EU-medlemskap som ett hot mot ungerska plånböcker.
Orbán vill lägga skulden på den dåliga ekonomiska situationen i landet på EU.
Och vad gäller den där ukrainska språklagen från 2017 har Ukraina faktiskt dragit tillbaka stora delar av den för att underlätta EU-processen och blidka Ungern. Men Orbán fortsätter trots det att trycka på. Man kräver mer från Ukrainas håll, och det lär nog fortsätta så länge valrörelsen pågår. Men samtidigt påpekar Anna-Maria Ducac-Segersten, det där med att skydda de ungerska minoriteterna utomlands är inte bara en skenmanöver. Det är en naturligt viktig fråga för en nationalist som Orbán.
Det är politikens förkroppsligat. Då är dessa minoriteter en del av den här kroppen som formar nationen och staten. Och det är för vilken nationalist som helst. Detta är logiskt, så att säga.
Och överallt i den ungerska huvudstaden hänger politiska reklamaffischer, bilder med Ukrainas president Zelensky i allians med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Låt dem inte bestämma över våra huvuden, är budskapet från regeringspartiet Fidesz. Ukraina-kritik och EU-kritik buntas ihop. Och Orbáns inställning till Ukraina har ju de facto fått konsekvenser för Europa.
In the case of Hungary, there is both the European and the domestic dimension to this.
Och det här är Shoshana Weg.
And I'm a program officer at the German Marshall Fund of the United States.
Expert på Central- och Östeuropa med fokus på EU-politik. Och om vi startar 2022 när Ryssland inleder sitt anfallskrig mot Ukraina.
Hungary, the Hungarian government assumes a position that seeks to water down the sanctions, that seeks to remove certain individuals, businessmen from the sanction list.
Så sätter sig Orbán på tvären direkt när EU försöker få igenom ett första sanktionspaket mot Ryssland. Han kräver bland annat att man ska ta bort ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan från en sanktionslista.
Men varför vill EU rikta sanktioner mot just den personen?
Han ses som en viktig röst i Putins propagandamaskin. Han rättfärdigar kriget på hemmaplan och har starka band till Kreml. Mm. Och gång på gång stoppar faktiskt Ungern EUs planer på att rikta sanktioner mot enskilda personer.
Mm. So that has been a pattern from May, June 22 on.
Och i slutet på 2022,
when an 18 billion euro financial aid package was to be accepted,
när EU-länderna skulle rösta om ett stödpaket till Ukraina, så börjar Ungern att villkora och förhandla sitt stöd.
But this was just the first of such cases. We have seen several similar examples later on.
Och det här beteendet, det kommer att fortsätta. Ungern kommer på olika sätt att förhala stöd till Ukraina och urvattna sanktioner mot Ryssland.
Mm, så det där är alltså en återkommande taktik, eller vad man ska säga, ja. Att man motsätter sig de andra EU-ländernas politik gällande Ukraina.
Precis, och ibland handlar det om saker som direkt påverkar Ungern, till exempel sanktioner gällande rysk energi. Andra gånger motiverar Ungern sitt motstånd genom att kritisera Ukraina för hur man behandlar den ungerska minoriteten då i sydvästra Ukraina, där jag var. Mm. Men ibland är det svårare att hitta logiska argument för att förstå Ungerns position, säger Shoshana Weg, som när man motsätter sig sanktioner mot vissa ryska affärsmän och högt uppsatta personer.
Which is very hard to argue why that is important for Hungary's national interests.
Okej, okay, så om jag sammanfattar lite här, Filip. Viktor Orbáns politik och inställning till Ukraina handlar dels om att Ungern är så beroende av Ryssland.
Ja, delvis. Men också för att han verkar tro att det är gångbart i det kommande valet.
Just det. Och det är där som den här ungerska minoriteten blir viktig. Alltså hur Ukraina behandlar den ungerska minoriteten enligt Orbán. För det blir då ett skäl till att ha en tuff inställning till Ukraina. Som Orbán i sin tur hoppas ska göra honom mer populär.
Ja, och nu är alltså relationerna mellan de två länderna sämre än den varit på väldigt länge. Inte minst för det där spiondramat vi hörde om i början. När Ukrainas säkerhetstjänst går ut och säger sig ha då att för första gången i historien avslöjat ett ungerskt militärt spionnätverk i Ukraina.
СБУ куратор активував цього агента у вересні 2024 року.
Och gripandet ska ha skett där i Berehov, du vet. Mm. Där den unga baristakillen hade kafé och där kvinnorna sålde svamp längs vägen. Mm.
За результатами комплексних заходів.
Man har släppt videon på gripandet av en av de misstänkta. Specialstyrkor går med mannen mellan sig, framåtböjd med luvtröja, händerna fastlåsta på ryggen. Och så har de släppt en ljudinspelning som faktiskt inte egentligen avslöjar så mycket, men som påstås visa hur de här har konspirerat och spionerat.
Inge, uppehållspolor.
Ja. Det var ju väldigt allvarliga anklagelser.
Ja, det här är ju superkänsligt. Ukraina befinner sig ju i krig med Ryssland på en helt annan front, och sen har de här ungerska spionerna då som påstås samtidigt ha kartlagt Ukrainas militär där i Transkarpatien. Man har kollat om man kan köpa vapen på svarta marknaden, och kanske mest pikant då, man har undersökt hur regionens invånare skulle reagera om Ungern gick in med trupper där.
Men okej, när man får de här anklagelserna riktade mot sig, vad säger regeringsrepresentanter från Ungern om allt det?
Alltså, de har ju gått till vild motattack. Utrikesministern Szijjártó, han var snabb och kallade det hela propaganda. Och samma dag så grep man faktiskt i Ungern. Antiterrorstyrkor grep en ukrainsk medborgare på öppen gata i Budapest. Mm. Misstänkt för spionage. Båda sidor skickade hem diplomater. Mm. Men samtidigt så är det också väldigt mycket som är oklart med den här historien. Är det sant? Är det delvis sant kring den här spionhistorien? Varför kommer det här avslöjandet nu? Man får liksom ha i bakhuvudet att säkerhetstjänster och även den ukrainska, det är inte så att de alltid talar helt sanning. Att, jag menar, Ukraina kanske tjänar på att misskreditera Ungern i det här läget. Och Ungern och Orbán kan ju tjäna på att misskreditera Ukraina, så det måste man ha med sig. Liksom.
Absolut, men det vi kan vara säkra på väl är att spänningarna mellan de här två länderna, Ukraina och Ungern, de har ökat.
Absolut.
Men det här med att Ungern skulle ha spionerat på vad jag ändå uppfattar som försvarshemligheter. Vad är motivet? Vad skulle motivet i det kunna vara?
Ja, alltså det som såklart då tolkas in av många, då är det just det här vi hörde Jaroslav och de här andra ukrainarna innan prata om, att Ungern kanske har planer, kanske har en önskan om att Ukraina ska falla sönder och att man då ska kunna återta den här historiska marken. Det är så det landar i Ukraina i alla fall när det kommer ett sånt här avslöjande.
Mm. Men Filip, hela det här storpolitiska bråket mellan Ungern och Ukraina, innan så hörde vi ju Orbán kritiska röster från Ungern. Men vad tänker de som ändå lägger sin röst på Viktor Orbán om det här bråket?
Ja, nej, men det vill man ju veta såklart. Så jag körde tillbaks till Ungern igen, och den här gången till Orbánland verkligen. Mm. Landsbygden i nordöstra Ungern, där de konservativa väljarna som röstar på Orbán dominerar. Och när man passerar gränsen då från Ukraina till EU-landet Ungern, som det ju är, och gränsvakterna har kollat att man inte haft med för stora mängder smuggelsig under motorhuven.
Det hade du inte, va?
Det hade jag inte faktiskt, nej. Inte en enda faktiskt. Då blir vägarna genast bättre. Det är liksom en stor skillnad.
Mm.
Ungern har ju kanaliserat en hel del EU-medel till den fattiga landsbygden där i nordöst nära Ukraina. Och man subventionerar även livet där, liksom, till exempel små familjeägda livsmedelsaffärer för att hålla liksom landsbygden levande. Och i dörröppningen till just en sån där liten subventionerad lanthandel ett par kilometer från den ukrainska gränsen så träffar jag ägaren Tibor Borta. Och sen går vi in i Tibors affär. Han bjuder på en kaffe framför en brummande kyl med hängande korvar. Och radion står på. Sån här Orbán-lojal statsradio. Nyhetsuppläsaren meddelar att Viktor Orbán vägrar gå med på von der Leyens förslag att införa fler sanktioner mot Ryssland. Och han menar att Ungern inte ska behöva betala priset för Ukrainas EU-medlemskap. I det här området röstar de flesta på Orbán, säger Tibor Borta. Bor man på den åldrande landsbygden och lever på jordbruk är Fidesz som en förälder, säger han.
Men tycker de också att Orbán har rätt om Ukraina, så har Orbán rätt om Ukraina-politiken han driver?
Ja, men inte nödvändigtvis. Folk är inte dumma, säger Tibor Borta till mig. De vet att han lyfter fram vissa saker, ofta utrikespolitiska saker, för att dölja problem på hemmaplan. Mm. Nu kampanjar han mot Ukraina för att dölja den dåliga ekonomin här hemma, säger Tibor Borta. Sen ger han, i alla fall för mig, en ganska så unik inblick i hur Fidesz arbetar för att dominera det politiska landskapet. Hur man gör för att behålla lojaliteten ute i landet. Han berättar att många borgmästare, som den där vi är, egentligen vill vara liksom politiskt oberoende. De vill hålla på med någon bro eller någon väg eller sådär. De bryr sig inte så mycket om partipolitik. Men för att vinna upphandlingar eller få bidrag till sina regioner och sådär, så behöver man tydligen då ansluta sig till Fidesz och ställa upp för partiet på olika sätt, liksom för att inte hakas av. Och förra året när Fidesz höll en folkomröstning, de håller årligen nästan folkomröstningar om olika ämnen som de vill sätta ljus på. Mm. Då var borgmästaren på den här platsen tvungen att leverera 150 signaturer från byn. Och när Fidesz har kampanjmöte så säger Tibor Borta att hans by förväntas leverera minst en minibuss med människor som kommer att heja på Fidesz. Att man måste göra så helt enkelt.
Men Filip, innan så sa du ju att det här liksom var Orbán-land här, ja, där i nordöstra Ungern. Men han låter ju inte riktigt som man röstar på Viktor Orbán.
Nej, exakt. Jag blev lite nyfiken så jag frågade ju faktiskt: kommer du rösta på den här oppositionskandidaten som vi har hört om, Peter Magyar?
Would you consider voting for Peter Magyar?
Meg gondolná, hogy Magyar Péterre szavaz, hogy
én nem mondom, hogy nem támogat.
Då svarar han så här: jag säger inte att jag inte skulle kunna rösta på honom. Hur tolkar du det, Fernando?
Ja, du.
Ja, men antagligen kommer han att rösta på Peter Magyar.
Fattar.
He doesn't say that he wouldn't support him. Yes, yes. Yeah. So yeah, probably.
Vi går ut igen och Tibor Borta berättar att ofta ser han ukrainska desertörer passera här framför den lilla lanthandeln.
Hát látta, jönnek. Jöttek is, meg jönnek is, tehát a mai napig is még érkeznek. Ilyenek.
Och många gånger har de simmat över floden Tisza som flyter längs gränsen mellan länderna. De är ofta smutsiga, rädda och blöta, säger han. Man ser att de är rädda.
Vad gör han när han brukar se dem då?
Här ringer polisen, säger han. Och de tar hand om de här personerna, de här männen då, som det ju är. Mm. Men de skickas inte tillbaka till Ukraina, även om de har lämnat Ukraina olagligen. utan de får stanna i Ungern eller så kanske de fortsätter vidare till ett annat EU-land. Han ser också kvinnor som regelbundet cyklar över gränsen för att hälsa på sina män som bosatt sig här för att hålla sig ifrån den ukrainska lagens långa arm. Och jag möter dem själv den sista kvällen innan jag reser hem, de ungersk-ukrainska desertörerna. En kylig vårkväll spelas en amatörfotbollsmatch i en stad i nordöstra Ungern. Dammet från det röda gruset yr i kvällssolen. Spelarna har tejpade knän och lite för många kilon under matchtröjan. Det ena laget, Transkarpatiska sportföreningen, består enbart av etniska ungrare som flytt hit från Ukraina. Även om de gjort undantag för en ukrainare och en gråsprängd anfallare härifrån som på grund av sin ålder kallas farbror Ferej. Vi möter tvåan i ligan, så det är en viktig match, säger doktorn som tittar på från sidlinjen.
His nickname here is the doctor.
Han kallas så i laget och vill inte säga sitt riktiga namn eftersom han precis som de flesta andra i laget har lämnat Ukraina olagligen. Idag spelar han inte för att han bröt ett revben i förra veckan. Matchbollen flyger ut på bilvägen och doktorns 12-årige son sätter efter den. Doktorn lämnade Ukraina med sin familj tidigt på morgonen på invasionsdagen. Han hade haft det på känn och haft väskorna packade i 2 dagar. Så han var först vid gränsen, säger han.
Det var för att du är en
De ukrainska gränsvakterna visste vad som pågick och hade tårar i ögonen, medan de ungerska gränsvakterna inte nåtts av nyheterna än. De stod och rökte och undrade vart vi skulle så tidigt på morgonen. Så det var jag som gav dem nyheten, säger doktorn. Han, liksom många andra, trodde att kriget skulle vara över på 2 dagar, säger han. Istället blev det flera år. Men han drömmer fortfarande om Transkarpatien och är ledsen att hans söner inte kommer kunna få växa upp där. I Ukraina är doktorn eftersökt eftersom han inte inställde sig när han blev inkallad och hans tillgångar är frysta. Men hur ser han på ansvaret att ställa upp och försvara sitt land när det är under attack? Jo, vi har hört det förut. Ansvar och bla bla bla, säger doktorn. Ukraina var inte en välfungerande stat innan kriget heller. Det var oerhört korrupt. Om vi talar om ansvar så är mitt största ansvar att ta hand om mina 2 söner, säger han.
Det är en av mig som skickat det så kitt. Det är så att jag kan vara svårt att skjuta det här.
Hettar till nu på slutet. Mycket gula kort som delas ut. De pressar verkligen på för en vinst här nu, Transkarpaterna. Den ålderstigne farbror Ferej går i backen och har ont. Matchen står och väger vid 5-5. Kriget i Ukraina känns avlägset. Här lever doktorn ett vanligt familjeliv. Men trots att de flytt till moderlandet har de transkarpatiska ungrarna svårt att bli accepterade fullt ut, säger han. Det märks inte minst när det blir gruff med andra lag. Vissa skriker åt oss att vi ska åka hem, att gränserna aldrig skulle ha öppnats för ukrainare. Men vi är ju ungrare, säger doktorn. Alla som har kommit hit har jobb och bidrar. Förutom jag då, som besöker sjukhuset med mitt brutna revben stup i kvarten, skojar han. Och den spända situationen mellan Ungern och Ukraina tror han kommer bestå ända tills det blir ett nytt ledarskap, antingen i Ungern eller Ukraina, säger han. Den uppskruvade retoriken riskerar att leda till våld. Antingen här i Ungern eller i Transkarpatien, tror han.
Kommunikation, ez nehogy valami erősebb a csúcsosodjon ki lokális térbe, tehát akár itt, akár ott.
Och med det så är konflikt slut. Reporter var Filip Kotsambokidis, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Tim Kellerman och jag heter Fernando Arias.
Och det här var en återutsändning från i lördags. Om 2 minuter slår klockan 5 och då blir det ekonyheter här i P1. Och sen ska vi än en gång sända fredagens vetenskapsradio. The same old thing.
The same old thing. Radio och poddar kan man såklart lyssna till på många sätt. Men för oss på Sveriges Radio är Sveriges Radio Play givetvis appen vi framförallt vill lyfta fram och påminna om. Och det finns flera bra och praktiska funktioner. Amanda Fridlund jobbar med appen och poddarna.
Jag skulle vilja rekommendera att slå på pushnotiser på poddar man följer. Jag personligen lyssnar mycket på poddar och många poddar släpper ju olika dagar i veckan och det kan vara svårt att hålla koll på, men när släpper den och när släpper den? Och eftersom jag har slagit på det så får jag en pushnotis bara för de poddar jag har valt att följa och slå på det för. Varje gång den släpper ett nytt avsnitt så jag aldrig missar någonting. Det tycker jag är väldigt bra. Man kan slå av ifall man tycker att det blir för mycket. Och så kan man välja att sätta på igen. Det är jätteenkelt. Det kan man bara göra, scrolla ner till pushnotiser och enkelt trycka av eller på när det passar.
Amanda Fridlund, digital utvecklingsproducent på Sveriges Radio. Gå in i vår app Sveriges Radio Play. Under min sida kan du göra dina val av favoritpoddar och program. Och direkt på startsidan kan du alltid klicka på nyheter och kanaler som den här, Sveriges Radio P1.
Klockan är 5 här är Ekot. Bostadsbolag som vill riva hus med tomma lägenheter får allt oftare nej från MSB eftersom husen innehåller skyddsrum. Siffror som Eko tagit del av visar att MSB under 2022 sa ja till drygt 50% av rivningsansökningarna. Förra året blev det ja i bara 14% av fallen. Ett nystartat förband inom Försvarsmakten ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner som banktjänster, internet och eldistribution. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackergrupper. I Polen är rösterna fortfarande inte färdigräknade efter gårdagens avgörande omgång i presidentvalet. I den första vallokalsundersökningen som kom sent igår kväll var det otroligt jämnt och båda kandidaterna utropade sig som segrare. Resultatet väntas senare under dagen. Så sport, för svenska golfaren Maja Stark tog i natt hem segern i golftävlingen US Open. Det var den första svenskan att vinna US Open sedan Annika Sörenstam 2006 och Maja Starks första major-seger.
I mean, it feels so surreal and it felt like it was so far away just a couple of weeks ago and just last week my confidence was so low and then I had a special friend tell me that you need to be confident, you need to trust yourself and yeah, and that's what I tried to do.
För bara några veckor sedan kändes en vinst långt bort. Självförtroendet var lågt, men en vän gav mig rådet att tro på mig själv. Och det är det jag försökt göra, sa Maja Stark under prisutdelningen. Det var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado i studion. God morgon.
P1, Sveriges Radio. I Vetenskapsradion om bara några minuter möter ni svenska toppforskaren i kemi som gör något oväntat. I tider när somliga oroar sig för hur det ska gå med forskningsnationen USA till följd av Trumps krig mot universiteten tar hon sitt pick och pack och sin forskning och flyttar från Chalmers till ett universitet i Texas. Hur tänker hon och varför just nu? I Vetenskapsradion om en liten stund.
Men innan vi hör reportaget av Lena Nordlund kan jag berätta att klockan strax är 3 minuter över 5.
Det är tidigt, måndag morgon den 2 juni. Veckonumret är 23. Har du en jobbarkompis som heter Rutger eller Roger? Glöm inte bort att gratulera på namnsdagen idag, alltså 2 juni. Nästa ekosändning kommer 5:30 och en minut i 5:30 börjar P1 morgon.
Hej, hej, det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och det senaste avsnittet som handlade om placebo sände vi också här i P1 i eftermiddag 2:03. Så tid för Vetenskapsradion med Lena Nordlund. En repris från i fredags.
Hela våren har vi kunnat höra om Trump-administrationens åtgärder mot amerikanska universitet, om indragna medel, nedskärningar på forskningsfinansierande myndigheter och andra sanktioner. Somliga oroar sig för vad som kommer att hända med världens största forskningsnation, landet som varit så lockande för forskare från hela världen, och om det kommer att bli en brain drain från USA. Mitt i det flyttar en av Sveriges främsta kemiforskare, professor Pernilla Wittung Stavshede, åt andra hållet, från Chalmers i Göteborg till USA för att bygga upp en ny forskargrupp på Rice University i Houston, Texas. Varför vill hon göra det nu? Det ska vi höra i Vetenskapsradion idag med mig, Lena Nordlund.
Jag flyttar för att jag har fått ett jättefint erbjudande att starta upp min forskning på det här universitetet Rice i Houston, Texas. Jag började min karriär i USA och var där ett antal år innan jag kom tillbaka. Och nu har jag varit tillbaka i Sverige nästan 20 år. Men nu är mina barn vuxna och jag har liksom möjlighet att göra vad jag vill. Och då fick jag det här erbjudandet. Jag får ett jättefint startuppaket att starta upp min forskning. De vill ha mer forskning som jag gör, grundforskning runt proteiner. Och det här universitetet, Rice University då, de satsar på forskning nu. De vill ha mer excellent forskning, de rekryterar och det är en enorm energi där och liksom fart. Och det här drog ju igång för nästan ett år sedan nu då, när vi började prata. Så det här, de här tråkiga sakerna som händer i USA nu och problemen som är stora, de har ju kommit på slutet här nu.
Men vad är det då som är så lockande och så bra som gör att så många vill till USA och forska?
Ja. USA har ju länge varit den ledande nationen som där forskningen pågår, där dess toppforskningen pågår. Titta bara på var alla Nobelprisen, de pristagarna finns. De flesta är i USA. Alltså där finns så mycket forskning, så många forskare framstår inom olika områden. Om man tittar på min situation där i Houston, bredvid det här universitetet, så finns det en mängd sjukhus och medical institutes. Så det finns enorma möjligheter för mig att gå över gatan och bara samarbeta med forskare inom mina fält för att ta min forskning hela vägen in till medicin eller klinik. USA är så stort, så även om nu vissa drabbas så är det där man kan göra den bästa forskningen. Och som jag ser det, som jag vill forska mer. Jag vill liksom, det är det som är roligt och jag kan göra mer av det jag älskar i USA. Mm. Med hjälp av det här på det här universitetet. Ja.
Har du lättare att få ihop en forskargrupp där också eller liksom är det lättare att rekrytera andra forskare då för dig?
Ja. Det är ju en annan sak. Det är lättare att rekrytera bra folk, för de bästa folk, alltså forskarna i USA, studenterna, doktorander och postdocs kommer ju från hela världen i alla länder när man forskar. Men de bästa vill till USA. Och så har det varit länge. Som jag sa, så var det när jag var ung, men så är det fortfarande. Och även om vissa är lite rädda, den här våren och nu att flytta till USA, så påverkar inte det den stora massan. Än i alla fall. Så att du kan rekrytera de bästa internt i USA och från hela världen. Det är också det att forskningspengarna man får, du kan rekrytera fler personer. Så att jag kan bygga upp en större grupp med bättre folk. Och då hoppas jag kunna lösa fler mysterier inom mina forskningsområden helt enkelt.
Men nu hör vi ju väldigt många oroliga röster. Tror du att det kommer att fortsätta vara så här bra?
Jag vet inte. Jag hoppas att det här är en tillfällig nedgång. Men det är skrämmande det som händer i USA. Och det är ju mer än bara lite små problem. Alltså akademisk frihet och det här med att forskare inte får sina federala pengar. Alltså det kan slå väldigt hårt om inte det här ändras inom kort, typ nästa år eller till hösten. För att då kommer du tappa många forskare som då ger upp sin karriär kanske. Så jag ser det här som en enorm risk för USA på sikt att fortsätta vara den ledande nationen för innovation och forskning och helt enkelt ta världen framåt.
Jag har gjort program med Pernilla Wittung Stavsede förr, bland annat för över 15 år sedan när hon just flyttat till Umeå universitet från USA. 2009 fick hon då Göran Gustafsson-priset som ung, framgångsrik proteinforskare. Och så här lät det i programmet Vetandets värld då.
För första gången i mitt liv så har jag fått ett personligt pris också. Mm. Men det är ju priset, pengarna till forskningen som är det stora och det viktiga och det som gör skillnad. För det är mycket pengar och det betyder att man kan utöka, man kan anställa flera studenter och jag kan köpa in